Hjärtligt välkomna till gudstjänst idag i Betlehem. Det är tacksägelsedagen. Jag ska börja med att läsa pålysningar. På fredag är det karismakväll klockan 18. Lördag trivselträff i Eklunden. Lördag söndag står det att det är återträff för tonåringarna som deltog på Grow i Finspång. Och sen annonserar vi en gudstjänst i Skeda på söndag klockan 10, Ekumeniakyrkan Skeda. Ja. Vi börjar gudstjänsten med att sjunga en sång som är lite ovanlig. Så jag bett Joel att vara försångare. Det är sång 518. Kom med glädje och med sång. Sjung om liv och frihet. Vi sjunger alla fyra verserna.
Och med sång sjung om liv och frihet. Gud sitt folk, sitt Israel, löst ur slaveriet, krossat faros tunga ok, makten härskar kravet, öppnat blev en räddningsväg genom röda havet. Som en sol stod Jesus upp på den tredje dagen. Nu är själens vårtid här, bojan sönderslagen. Vintertiden är förbi, synd och sömn som uppstått, nu vår sorg vill i glädje vända. Året vänder nu mot ljus, borta allt det bittra. Jorden dukar upp till fest, allting glänser, glittrar. Jesus uppstått, varför ska då min själ bedrövas? Dödens portar kunde ej hålla honom fången, inte vakter och sigill, men i soluppgången kom. Bland oss och ger den frid som ej världen känner.
Ja, det var ju en påsksång, men det ska handla om glädje, och det är ju grunden för vår glädje, helt enkelt. Jag ska ju förstås hälsa Eva Gudmundsson särskilt välkommen. Det glömde jag. Roligt att du är här. Och alla andra. Jag fick ett månadsbrev från den ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby för ett tag sedan. Och det handlade just om tacksägelsedagen, så jag tänkte sammanfatta det lite. Jag tyckte det var några bra saker som man kan dela med sig av. Det är ju, vad heter han? Jonas Evborn som har skrivit. Så det är inte brev från Paulus utan brev från Jonas den här gången. Och lite från Paulus också, insprängt. Det är ju kyrkoårets tema på tacksägelsedagen som är idag. Det är lovsång. Och då kan man ju fundera. När finns det anledning att sjunga lovsång? Om de yttre omständigheterna som världsläget och en febrig jord avgör, då blir svaret aldrig. Men perspektivet som möter oss genom många av Bibelns berättelser gör dock gällande att svaret snarare är alltid. Det står ju i Filipperbrevet: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det låter ju kanske som en paradox att närmast uppfordra till glädje. Men det kanske inte, då får vi tänka vad glädjen är. Det är inte bara en tillfällig känsla, utan vi behöver söka oss djupare. Det är ju den här djupa glädjen som vi får när vi tänker på att vi är tacksamma över vad Gud har gjort för oss och Guds skapelse. Förmågan att erfara tacksamhet, glädje och stämma in i änglarnas lovsång tycks ha en tydlig koppling till blicken. En förmåga att se allt det goda som ständigt omger oss och räcks oss som gåvor. En förutsättning att kunna se under ytan är att ta emot insikten om att livet pågår i flera lager samtidigt. Omständigheterna runt omkring oss, som sagt, kan ju tyda på att vi inte kan glädjas. Det kan vara personliga saker och världsläget, som jag sa. Och Paulus, han är ju mycket väl förtrogen med livets komplexitet, misslyckanden, förföljelser och förtryck. Men han skriver ändå så här i Thessalonikerbrevet: var alltid glada, be ständigt, tacka hela tiden Gud. Och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. Vi ber tillsammans för gudstjänsten. Tack Herre för att du är här. Och du rör vid oss med din eviga kärlek. Tack för att ditt rike är nära. Och att vi får känna din närvaro här och nu. Vi ber att du ska leda gudstjänsten och leda våra tankar. Och helige Ande, inspirera oss och trösta oss. Och ge oss det vi behöver för att fortsätta på vägen. Tack för att vi får lovprisa dig också för allt gott vi får. Och tack för att vi får vara tillsammans här just nu. Just vi. I Jesu namn. Amen. Ja, det stod ju i programmet att familjen Noremo skulle medverka, och det blir Joel och jag som representerar den just nu. Och vi ska sjunga en sång tillsammans. Vi sjunger gemensamt ett par lovsånger som jag tror att ni alla kan, men kanske att vi kan få dem på väggen också. Jag kan säga vilka det är. Sjung lovsång alla länder, och tacka Herren ty han är god. Vi sjunger dem några gånger.
Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn. Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn. Sjung lovsång alla länder och prisa.
och så stanna upp lite grann och kolla. Ska jag ta mina papper också? Så det inte blir liksom en olycka när man rör runt med alltihopa. Eva Gudmundsson heter jag. Och det är roligt att vara här. Jag har mött familjen Norelo i Vånga, där jag har varit pastor under ett antal år. Men är det inte nu längre. Men jag har fortsatt att vara pastor i sjukhuskyrkan i Norrköping, som där jag har varit i sedan 2011. Ja, nu är jag här. Tacksägelsedagen, en dag som påminner oss om att tacka och tacksamhetens betydelse. Och jag ska börja med att läsa bibeltexten. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus, ja, det är ur Lukas kapitel 17 och vers 11. Lukas 17, 11 om någon vill följa med. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Och med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och så sa han till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Så lyder Herrens ord. Judarna gillade inte de som bodde i Samarien. De ansågs inte renläriga. Ja, deras tro var på ett annat sätt. Kanske bodde ändå några samarier på fel sida gränsen. En samarier i Juda skulle nog alltid vara misstrodd och oönskad, men det finns olika orsaker som gör att man bor där man bor. Och när han nu fick spetälska, eller lepra som det heter idag, blev det ännu värre, definitivt utstött. Man kunde ju bli smittad. Den spetälske samarien hängde ihop med 9 spetälska judar som också de var utstötta. Men säkert var samarien längst ner i gruppen under de understa. Fast han fick ju ändå följa med, vara med i gruppen. Den här gruppen hade hört talas om Jesus. De hade lagt hans namn på minnet och visste att han gjorde mirakler. Och nu sökte de upp Jesus när han kom där i gränstrakten. De stannade på håll och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Och Jesus sa: gå och visa er för prästerna. Det var ju prästerna som hade makt att friskförklara. Och de 10 fick börja gå, lika spetälska som de var innan mötet med Jesus. Inget hade hänt, tycktes det. Men eftersom de gjorde det, så hände någonting med dem. De vita fläckarna fick färg igen. Känslan kom tillbaka. De kände det själva, de såg det hos varandra och förundrades. De såg varandras läkning. Och jag funderar, börjar de att springa? Vart till prästerna eller till sina familjer, åt olika håll kanske. Det var så mycket som nu plötsligt hade blivit möjligt. Tillbaka hem till dottern som hade blivit 5 år äldre sedan han fick vara med där. Längtan efter att få pussa och krama utan att vara rädd för att bli bortknuffad eller för att smitta. Allt hade förändrats, också för den samariske mannen. Det vi vet är att han vände om och skyndade sig tillbaka till Jesus och kastade sig ner vid hans fötter och tackade Jesus och prisade Gud. Den understa av de understa hade fått livet och möjligheterna tillbaka. Jubel och vördnad. Men var är de 9 andra? Också de blev friska. Och Jesus påpekade att det var Samarien som kom tillbaka. Och jag tänker att det är ofta så i Jesu berättelser, eller när han talar, att det är de föraktade människorna som är förebilder i hans berättelser ofta. Det är en utmaning till oss att inte döma människor. Att inte plocka in människor i fack. Vad var de 9 andra missade? Det är som att det enda viktiga för dem verkar vara deras vinst. Att de hade blivit friska av alla möjligheter som nu fanns. De var självklart glada över helandet som hade förändrat allt. Men det blev inget uppföljande möte som hade kunnat ge andra sorts underverk i deras liv. Och Jesus sa till honom som tackade och tackade: stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. De 2 mötena med Jesus skulle påverka hela livet för honom, inte bara lösa ett problem. Jag tänker att det här säger någonting om människors bön. Att man kan stå på håll liksom ifrån Jesus och ropa: det här behöver jag hjälp med. Och det är alldeles okej, det får vi göra. Men så kan man också komma nära. Tacka och möta Jesus. Och jag tänker att vi kan ställa frågan till oss själva: är vi mest inriktade på någonting särskilt som vi vill få? Eller vill vi också möta Jesus och ha en relation med honom? Jag tänker att det vill vi ju. Vi vill ju ha en relation med Jesus. Men också att det kan pendla lite granna. Om man är som de 9 eller som han som kom tillbaka. Ibland så kanske vi på något sätt också stannar lite på avstånd. Vi får inte riktigt kontakt och så ropar vi. Men om vi nu vill komma nära Jesus och möta honom, var hittar vi honom? Hur får vi syn på Gud och Guds handlingar i vardagen? Kan tacksamheten vara en väg? Jag har med mig en skål. Magnus Malm skriver i sin bok Kännetecken om bön. Och han talar om 2 sätt att se på sin dag. Att vi kan tänka oss att vi har en skål varje morgon. Vi kan tänka oss att den här skålen är full varje morgon. Vi har kraften och orken, vi har frukosten i magen. Vi kanske till och med får tag emot någonting från Gud i en andakt. Och så går vi ut i dagen och så delar vi ut. Vi gör saker. Vi använder vår energi. Vi gör vårt jobb. Vi bryr oss om. Och så slutet av dagen så är det alldeles tomt i den här skålen. Tomt på ork. ja, men det kanske inte finns någonting kvar. Allt gick åt. Och så säger han ett annat sätt att se på dagen. Det är att se på morgonen att det är tomt i skålen. Nu ska vi se vad Jesus lägger i den idag. Och så går vi ut och möter dagen. Vi ger ut. Men samtidigt som vi ger ut så tar vi också emot. Jag jobbar ju i sjukhuskyrkan i Norrköping och det är väldigt mycket samtal och väldigt mycket att lyssna. Men jag tänker också på hur ofta jag får ta emot någonting när jag sitter där med någon människa i kris. Eller med någons livsberättelse. Att det finns nästan alltid saker att ta emot. Vanliga dagar. Utgångspunkten nu är att jag inte är tömd, att skålen inte är tömd av allt jag har gett, utan full av vad Jesus har lagt i den. Och på kvällen kan man bildligt talat plocka fram sin skål och så börja titta. Vad har Jesus lagt i min skål idag? På vilket sätt har han kommit till mig i allt som har hänt? Hur har Fadern gett sig till känna för mig i den här dagens erfarenheter? Och när man bara ser tillbaka, kanske under täcket på kvällen, så märker man att det är väldigt mycket mera än man först tänkte på. Särskilt om man liksom går igenom dagen lite grann. I söndags predikade jag, och jag predikar väldigt sällan nu för jag känner att det är en av de sakerna som jag inte riktigt orkar med, alla förberedelser. Det är lättare att lyssna. Men i söndags predikade jag, och då handlade det om änkans gåva, änkans skärv, hon som la 2 kopparslantar i offerkistan, och Jesus sa att hon gav mer än de rika som gav mycket. För hon gav allt. Allt hon hade. Det handlar om generositet, men också om att inte förakta det oansenliga. Vad är väl 2 kopparslantar? Vilken skillnad kan det göra? Det handlar om de små handlingarnas betydelse. Att inte se ner på det lilla och oansenliga. Varken på det vi kan ge eller det vi får ta emot. Det sägs att den som kan vara tacksam för lite har mycket att vara tacksam för. Och det ligger en hel del i det där, att börja vi ge plats för tacksamheten så blir vi mer tacksamma. Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig, sa Jesus till den tacksamma samarien. En tro som hjälper, inte den där stora tron nödvändigtvis som bara spejar efter stora mirakler, utan tron som ser de små miraklerna och börjar tacka för dem. Och få se hur det ger oss tro som är tillit. Om du vill bli tacksam, om jag vill bli tacksam, då får vi börja med att tacka för de små sakerna. Bara börja. En god och mättande måltid. Ork. En tanke som öppnar för lösningar av ett problem. Någons leende i mataffären. En låt på radio som gör en glad. En reva i molnen så du ser lite blå himmel. Vi såg det på vägen hit, revor, och jag blir så glad när jag ser de där revorna. Även om jag inte ser solen så är det någonting med ljuset. En mening i en bibeltext som kommer till dig med liv. Eller i ett nyhetsbrev. Någons kärlek. Glädjen av att man ringde ett telefonsamtal som fick betyda någonting för någon annan. Tacksamheten över att verken är mindre idag. eller att man har sovit gott. Alltid finns det något att tacka för i varje dag. Det finns mycket vi ber om som vi aldrig får. Det tror jag vi är överens om. Vi längtar efter stora saker och vi kanske har problem som inte det tycks komma lösningar på. Men jag är övertygad om att det alltid sker någonting när vi ber. Kanske får vi hjälp att acceptera. Kanske får vi uthållighet i det vi inte kommer ifrån. Kanske får vi något annat än det vi har fokuserat på. Det sägs också att om en dörr stängs öppnas ett fönster. Men det kan ju hända att man stirrar sig så blind på det man vill och tycker det är helt nödvändigt så att man inte ser det öppna fönstret. Möjligheterna som faktiskt finns. Att på kvällen liksom plocka fram sin skål. Titta på vad Jesus har lagt i den under dagen och tacka för det. Det är ett sätt att skapa plats för tacksamhet. Och lika väl om vi naturligtvis uttrycker tacksamheten inför människor och Gud på dagen. Det är ett sätt att få syn på vad Jesus är och har varit under dagen. Magnus Malm har formulerat en bön utifrån Apostlagärningarna 14, vers 15 och 17. Fader, du är den levande guden som har skapat himmel och jord. Öppna mina ögon så jag ser hur du har gett dig till känna idag genom allt gott du gör. Lär mig urskilja vad som mättat mig och fyllt mitt hjärta med glädje. Lär mig urskilja vad som mättat mig och fyllt mig med glädje, även om det bara är en reva i molnen. Reva i någonting som kanske upplevs som mörkt. Någonting som glimmar till. Jag brukar inte lyssna på helgmålsbönen på radio. Det blir inte så, men igår råkade jag på göra det, halva programmet i alla fall. Det var Camilla Liv som talade om hur hon och hennes döttrar hade skaffat sig en vana av att lyfta tacksamhet i samtalen. Att tacka för tre specifika saker från dagen. Och hon pratade också om det här mörka med krig och eländet som kan vara att tacksamheten kan kännas långt borta ibland. Och så säger hon att den här övningen, att tacka för några saker, motsvarar att frilägga andningsvägarna om någon är medvetslös. Syret släpps in. Visst är det bra sagt? Syret släpps in med tacksamheten. Och så säger hon, det är ju nämligen så att tacksamhet och glädje inte är villfarelse. Tacksamhet och glädje är motstånd. Motstånd mot missmodet. Om Gud känns frånvarande, att ta den där lilla stunden när vi faktiskt funderar på vad som finns i skålen och tackar Gud för det. Det är att lägga märke till allt gott vi fått under dagen och hur Gud hjälpt oss. Och om Gud har känts frånvarande kanske vi börjar uppleva Gud som närvarande. Också där vi tidigare inget såg. Och ju mer vi lägger märke till och tackar för, desto mer får vi syn på. Samarien som blev helad och kom tillbaka till Jesus fick ett möte med Jesus där tacksamheten öppnade för någonting nytt. Det blev en tro som hjälpte honom. Tacksägelsedagen är en dag som påminner oss om att tacka och tacksamhetens betydelse. Tacka hela tiden Gud, stod det i en Paulus text som du läste. Vi får låta varje dag och inte bara en dag vara tacksägelsedagar. Tacksamheten gör någonting stort i oss. Den hjälper oss att inte fastna i missmod utan att se det goda som faktiskt finns i våra liv trots utmaningar och svårigheter. Och tacksamheten hjälper oss att se Guds närvaro i våra liv. Amen.
Tack så mycket, Eva. Vi sjunger tillsammans igen. Nummer 7. Lova Herren sol och måne. Och vi kan ju swisha kollekt under tiden. Och om det man vill ge kontanter så kan vi göra det efteråt när vi går ut. Lova Herren sol och måne, och den som vill får stå upp. Ska ta lite tid för bön. Och just nu var det faktiskt ingenting i den här bönelådan, men jag vill ändå visa den och påminna om att vi kan lägga våra bönämnen i den här. Och så tar vi med dem nästa gudstjänst. Men vi har ju mycket som vi bär på. Och Pingstförsamlingarna har ett upprop den här söndagen att vi ska be särskilt för Ukraina, förbön för Ukraina. Så det ska vi göra här också. Men är det någonting mer så får ni gärna nämna det. Jag vill ju förstås nämna svärfar Lars som ligger på sjukhuset. Och han har nog inte lång tid kvar. Så vi ber för honom att han ska känna frid, vilket jag tycker det verkar att han gör. Frid och tacksamhet. Han ska få möta sin frälsare snart. Men varsågoda om det är något mer ni tänker på.
Hela vägen hem för det.
Ja, det är det.
Och så ber vi för Ukraina, Jesus, detta land som är så söndertrasat. Vi ber för folket om uthållighet, Herre. Vi ber om tröst och hopp. Herre, du ser allt. Och vi som står bredvid här på långt avstånd kan inte göra så mycket. Det enda vi kan be om är att du har din hand över detta land. Du har ditt hand över det här landet. Du bär dem genom det här, Jesus. Du möter de människor, Jesus. Tackar dig, Herre, för att de sluter om din kärlek. Och vi hoppas på ett slut. Jag vill faktiskt också be för det ryska folket som inte har valt det här. Som har förlorat sina nära och kära i ett krig som är inte de har valt. Jag ber för dem, Jesus. Jag ber om tröst. Jag ber om styrka. Och jag tackar dig för att vi en dag faktiskt kommer få se en värld i fred. Och jag ser fram emot den dagen. När du är här. När du regerar. När ditt rike är här. När varje fiende har lagt ner sina vapen. När inga djur lever i, vad heter det, jaktläge. Utan alla är fridsfulla här med honom och varandra. Och det är till vårt kärlek. Tack för den dagen, Jesus. Tack för att du får leva i den dagen. Här och nu och med det hoppet. Tack, älskar dig, Jesus.
Vi fortsätter i bön, men den som vill kan också gå fram till ljusbäraren och tända ett ljus. Tack, Jesus.
Herren, ty han är god, hans nåd varar evigt. Tacka Herren, ty han är god, halleluja. Tacka Herren, ty han är god, hans nåd varar evigt. Tacka Herren, ty han är god. Halleluja. Tacka Herren, ty han är god. Hans nåd varar evigt. Tacka Herren, ty han är god. Halleluja. Tacka Herren, ty han är god. Hans nåd varar evigt. Tacka Herren, ty han är god. Halleluja.
Ja, Jesus Kristus. Ja, tack Herre för att du är här just nu. Vi vill tacka och lova och prisa dig. Fastän omständigheterna kanske säger något annat. Men vi vill vara trotsiga mot omständigheterna och faktiskt lova och prisa dig. Tack för det du har gjort för att rädda världen, rädda mänskligheten. Och jag ber att din kyrka ska bli ett ljus i mörkret på ett ännu tydligare sätt. Att vi faktiskt kan lova och prisa dig och känna tacksamhet mitt i det som kan kännas hopplöst. hopplöst, men att vi får lyfta det eviga hoppet som finns. Och Herre, hjälp oss att se de små sakerna, som kanske inte är så små egentligen. Och träna oss i tacksamhet, så att vi ser dig tydligare och ser vad du ger oss varje dag. Ja, Herre, jag ber också för alla böneämnen som inte nämns. Du ser var och ens hjärta och vilka vi tänker på. Tack, Herre, för att du kan göra under. Och jag ber också för situationen i Ukraina. Jag ber att du ska sända dina himmelska härskar och vända på en omöjlig situation. Vi ber att någonting ska hända så att det går mot fred istället för mer krig. Herre, ge kraft och styrka till alla positiva krafter som vill fred, helt enkelt. Vi ber att det ska kunna gå åt det hållet. Och vi tänker även på Mellanöstern förstås. Herre, vi ber att du ska gripa in och hjälpa de människor som lider. Och jag ber för svärfar Lars, som nu ligger på sitt yttersta. Och han är nära att gå in i evigheten hos dig. Tack för att du också berör oss med evigheten. Vi finns ju egentligen alltid i ett slags gränsland, där ditt rike är både här och nu, men också kommer. Herre, hjälp oss att förstå det. Och tänka på att du finns mitt ibland oss här och nu. Och vi överlämnar oss alla i dina goda händer. Amen. Vi sjunger en sång till tillsammans, och det är sång 13. 13 sjunger vi tillsammans.
Yeah.
alla för att ni kom till den här gudstjänsten. Och tack för er som har medverkat. Tack Eva för att du kom hit. Nu ska vi få höra välsignelsen.
Jag älskar att få be välsignelsen för människor. Den står i Moseböckerna. Jag undrar om det är femte Mosebok. Hur som helst, det står att när prästerna läste den, då gör jag det, säger Gud. Och jag tror alltid att Gud gör det. Och jag ber ofta välsignelsen i sjukhuskyrkan. Jag brukar fråga om det känns som det läge. Skulle det kännas bra för dig om jag bad välsignelsen för dig? Och väldigt ofta säger människor ja. Och väldigt ofta är det människor som inte går till kyrkan. Och det är många gånger som jag ser tårarna bara på rulla ur ögonen. Eller fuktiga ögonen. För det handlar om hur Gud vänder sitt ansikte till oss och finns där och tar emot oss. Nu ber jag. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje och ta emot det han ger.
Jag har glömt att säga att det är servering efter gudstjänsten, så välkomna att stanna på kyrkkaffe. Så fortsätter vi i gemenskapen där. Hur gör vi med sången? Just nu flög den ur mitt huvud. Börja Martin.
Kär för dig gåvor som